Du lyssnar på Anna-Lisas antik av Eli Åman och Wetz, uppläst av mig, Karin Mannerström. Till Håkan. Kapitel 1. Där försvann flyttbilen runt grusvägskröken. Jag gick in igen och stängde sakta dörren. Satte mig på golvet mellan staplarna med lådor och nyste till av dammet. Jag satt i min dröm. En nedlagd lanthandel som skulle bli antikbutik och som också var mitt hem från och med ikväll. Ska du bo där också? Sova i affären? Som en excentrisk gammal tant? Vakna till när kunderna knackar på rutan? Kattis, min väninna som bodde i en av grannbyarna, blev överlycklig när jag berättade att jag köpt Söderberga lanthandel. Men kunde förstås inte låta bli att retas. Just nu kändes det faktiskt som om jag skulle kunna somna direkt, där på det rödrutiga golvet. Den senaste månaden hade varit galen. Drömmen om en egen antikhandel hade växt fram under åren och samlingen med loppisfynd, som jag kan sälja sen när jag har affären, hade växt i takt med drömmen. Mot slutet hade det knappt gått att komma fram i min lägenhet i Sundbyberg. Jag hade packat i veckor. 10 minuter innan flyttkarlarna ringde på stoppade jag ner den sista saken. Tyska bejvasen Florens. Få se, vad fanns lådan med ett rött kryss? Där, bakom traven med ihopbundna stringhyllegavlar. Jag öppnade flyttlådan och lindade upp bubbelplasten kring Florens. Den lilla 50-talsvasen med geometriskt mönster hade varit mitt allra första loppisfynd. Det vill säga känslomässiga fynd. För hon hade ett litet nagg. Och 25 kronor var därför egentligen ett överpris. Men det som har nagg har också blivit älskat, sa säljaren. Fint sagt, tyckte jag. Det var innan jag hört samma kommentar från 10 säljare till. Så skulle jag aldrig säga till en kund, lovade jag mig själv. Jag förde undan den trådslitna gardinen i det mindre av lanthandelns 2 skyltfönster. Där ute låg byvägen öde i den ljusa vårkvällen. Jag ställde Florens längst fram i fönstret. Hej Söderberga, snart öppnar er affär igen, viskade jag. Det var 15 år sedan sist. Den sista ägaren hade varit åldrig och mest haft butiken som sitt sociala sammanhang. På somrarna sålde han väl en och annan glass och sillburk till sommargästerna. Men vintertid, berättade Kattis, fick man ringa först om man skulle ha något. Så kom farbror Jansson ner, om han inte redan satt och halvsov i affären. Precis som den gamla handlaren skulle jag bo på övervåningen. Det hade Kattis tyckt var nästan lika roligt som om jag hade bott i butiken. Anna-Lisa, du kommer att bli farbror Jansson. Längst in i det knökfulla lagret ledde en knarrig trätrappa upp till bostadsdelen. Det hade blivit skumt nu och jag snubblade mig fram genom pinnstolar, ett hav av golvvaser och ännu fler stringhylledelar. Imorgon skulle Kattis och hennes Kalle komma över och hjälpa mig att sätta upp belysning överallt. Men nu vill jag inte ens tända i min lilla lägenhet. I ett vilsamt dunkel satt jag vid farbror Janssons gamla köksbord och drack det sista kaffet ur min röda kokatermos. Den sista av äggmackorna jag gjort på morgonen fick bli kvällsvard. Morgonen. Det kändes som en evighet sen. Då kontorsanställd stockholmare. Nu antikhandlare på landet. Nåja, snart i alla fall. Till Valborg. Om precis en månad skulle Anna-Lisas antik slå upp dörrarna. Skulle jag bjuda på radiokaka eller rulltårta till invigningskaffet? Det var min sista fundering innan jag slumrade till. Kapitel 2. Jag vaknade av att tuppen gol. Jo, det måste ha varit granngårdens tupp som väckte mig. Efter några sekunder hördes han igen. Ett klagande, sprucket läte. Nu bodde jag verkligen på landet. Och i världens raraste lilla lägenhet. Jag låg kvar i sängen.